Nyheten om att den 31-åriga aktivisten Charlie Kirk hade skjutits under ett tal på ett universitetscampus i Utah fick både mig och stora delar av USA att stanna upp för en vecka sedan.
President Trump says that Kirk has died after he was shot from a nearby building about 200 yards away while he was speaking at Utah Valley University.
We continue to bring you the very sad details coming out of Utah, the murder of Charlie Kirk.
We're talking about another political shooting.
Det här är nu en vecka sedan, så nu då dammen har lagt sig undrar jag, vad var det som hände? Hur ser det politiska våldet ut i USA och hur går landet vidare efter det här? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ställer jag de här frågorna åt Josefin Flemming, Svenska Yles korrespondent i USA. Det är nu en vecka sedan Charlie Kirk sköt i USA. Nu har dammen lite lagt sig och för att nu gå igenom vad som hände och lite se på vad det har för följd där så har jag nu med mig Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Hej Josefin!
Hej.
Som sagt, en vecka sedan Charlie Kirk sköts. Om vi backar tillbaka bandet, vad var det alltså som hände?
Ja, i korthet var det alltså den 22-åriga Tyler Robinson från Utah som tog sig till Utah Valley University där han sköt Charlie Kirk under ett pågående evenemang som Kirk då själv hade ordnat tillsammans med sin organisation Turning Point USA. Det här är fortfarande pågående. Under tisdagen kom beskedet att distriktsåklagaren Jeff Gray i Utah yrka på dödsstraff i fallet. Det hade spekulerats om, men nu blev det alltså klart. Och enligt åtalsdokumenten ska han ha erkänt för en vän att han döda Kirk och också lämna en lapp där han hade skrivit att han ska döda Kirk. Men fortfarande kommer det alltså hela tiden mer information om det här. Man får hela tiden veta mer och mer.
Ja, läge rör fortfarande på sig, men vem var den här Charlie Kirk egentligen? Josefin beskriver honom som en konservativ politisk aktivist och debattör som särskilt var populär bland den kristna högern i USA. Som 18-åring grundade Kirk den konservativa organisationen Turning Point USA som blev känd för sina debattevenemang där Kirk bjöd in sina meningsmotståndare till debatt. Förutom allt det här så blev han en viss ideologisk förebild för unga Trump-anhängare och hade rätt så nära band till Trump själv.
Han beskrivs ofta som den person som stod Donald Trump närmast bland sådana som inte ingick i den här själva administrationen. Charlie Kirk var jättekänd på TikTok, han hade en väldigt stor plattform, han nådde ut till unga och han anses vara en orsak, kanske den viktigaste orsaken att unga väljare gick ut och röstade på Donald Trump under det senaste valet. Och det här är också någonting som Trump flera gånger har lyft fram i olika sammanhang och tacka Kirk för att han lyckades engagera de här unga.
Mm. Jag följde med den här nyhetshändelsen hemma i min lägenhet i Helsingfors då den ena nyhetsappen efter den andra började blinka till på onsdag kväll förra veckan. Du är själv i USA. Hur märktes den här nyheten av där?
Jag var själv i mataffären när jag nåddes av den här nyheten och jag märkte hur flera andra också fick notifikationer på sina telefoner och skruva på sig lite. Men det har alltså definitivt varit ett fall som har dominerat i amerikanska medier nu under den här senaste veckan och som har talat om vitt och brett. En orsak till att det har blivit så dominerande här är Kirks direkta relation till Trump och Trump-administrationen. Och som sagt så har då Kirk pekats ut av presidenten som orsaken till att han lyckades mobilisera unga väljare och det särskilt på TikTok.
Mm. Nu, vilka var reaktionerna då när den här nyheten kom?
Först och främst var det nog chock. Det var chock över ytterligare ett fall av den grövsta formen av politiskt våld. Och tunga namn inom både republikanerna och demokraterna var snabba med att fördöma det. En annan som också var snabb med att gå ut med ett uttalande var president Trump som pekade ut det han kallar för radikalvänstern för det här fallet eller som ansvariga för det här fallet. Och det här var alltså innan man ens hade gripit en gärningsman. Trump höll ett inspelat tal som var väldigt laddat och det kom nog också att styra narrativet bland hans anhängare.
For years those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals.
Det har jag märkt särskilt tydligt här i Arizona där jag alltså nu befinner mig på. arbetsresa. Jag har hört upprepningar av det Trump sa av tonåringar som jag träffar här. Det är klart att det får stor effekt när landets president går ut på det här sättet. Det är jättetydligt att det här mordet är personligt för Trump och hans administration som har agerat närmast oproffsigt under den här veckan och kommit med olika typer av utspel där det har efterlyts allt från dödsstraff till hot om att begränsa eller till och med förbjuda vänsterorienterade organisationer. Informationsgången har också varit utöver det vanliga. Och det tydligaste exemplet här är att det var Trump som var den som gick ut och först meddelade att Charlie Kirk har dött. Och det var också han som gick ut med informationen om att gärningsmannen har gripits. Det bekräftades senare av myndigheterna, men normalt brukar det inte vara på presidentens bord att gå ut med den här typen av information.
Mm. Josefin, som du själv sa tidigare, så är du just nu i Arizona och där har du besökt en minnesstund för Charlie Kirk. Och på videon och bilder som jag har sett från den här minnesstunden så påminner den kanske mig mer om ett idrottsevenemang än något som jag vanligtvis skulle förknippa med en minnesstund. Berätta, hur var stämningarna där?
Ja, den ordnades alltså på en stadion vid Arizona State University, så att på det sättet kanske det påminner lite om ett idrottsevenemang eller en konsert. Det hölls många olika tal och de här talen var också väldigt varierande.
Mm-hmm.
Det var tydligt att religionen var helt central under minnesstunden, men vi hade till exempel en präst som talade om att inte låta hatet ta över och om försoning, men så fanns det också andra tal som var väldigt aggressiva i sin framtoning. Till exempel talade en person som heter Jack Posobiec under minnesstunden och kom med ganska hårresande uttalanden om hur vänstern förstör USA och att USA måste tas tillbaka. Det var ett slags sån här call to action från hans sida, alltså att han uppmanade de här anhängarna att engagera sig. Posobiec, alltså en politisk aktivist väldigt långt ut på högerkanten, och han är bland annat känd för att sprida konspirationsteorier, och han är alltså involverad i Charlie Kirks organisation Turning Point. Jag träffade också många unga där och pratade med dem om hur de ser på det som har hänt och vad Charlie Kirk betydde för dem. De sa att de såg honom som en slags, ja, men någon form av religiös ledare, vilket kanske också var någonting som överraskade mig. Jag menar, visst att han har kommit emot också på min TikTok, men jag hade nog inte förstått hur extremt stor han var här i USA innan jag talade med hans anhängare. Ja, många tyckte om Charlie Kirk för att de tyckte att han sa saker som de är. Han förskönar inte. De tyckte att han stod upp för USA och älskar USA mer än någonting annat. Och många sa att de tror att den här rörelsen, alltså då Turning Point USA, kommer att växa ytterligare nu efter Charlie Kirks död. Och organisationen har varit väldigt aktiv här i Arizona nu under de senaste dagarna. Det såg man på den här minnesstunden. Jag har också besökt deras högkvarter här i Phoenix. Och där var det i princip fullt med folk från morgon till kväll. Folk kom dit, alltså allt från föräldrar med jättesmå barn till tonåringar, till äldre personer som kom dit och tände ljus eller lämnade en blomma eller ett handskrivet brev. Och då blev det också ganska tydligt hur extrem chock det här är här i Arizona. Och jag tror att det är lika på många andra ställen i delstater som lutar mer höger ut. Men många av de här ungdomarna som sa att Kirk var väldigt viktig för dem sa också att de tycker att polariseringen i USA har gått för långt. De sa att det är trist att växa upp i ett land som är så tudelat, och de hoppades att det här skulle kunna fungera som något slags enande faktor som skulle kunna få USA att på något sätt vända blad och gå vidare. Jag är inte helt säker på att vi är där, åtminstone just nu, men det var intressant att höra hur de såg på framtiden.
Det här fallet har väckt ett stort intresse och haft en ständig plats i nyhetsbevakningen så gott som världen över den senaste veckan. Men vad är det som låg bakom det här mordet? Ja, det är en svårare fråga än man skulle tro. Tyler Robinson, som åtalas misstänkt för det här mordet, har inte sagt någonting annat än sitt namn hittills i rättegången, och han har vägrat prata i förhör.
Åklagaren har ändå lyft fram chattkonversationer som visar att den misstänkta gärningspersonen Tyler Robinson då motsatte sig Charlie Kirk och redan tidigare har kommit med hatiska uttalanden om Kirk. Men vi vet inte var Robinson står politiskt och trots att inget motiv har fastställts ännu så börjar många tidigt tala om det politiska våldet. Och det här är ju ett tema som har varit aktuellt flera gånger den senaste tiden. Josefin, hur ser det politiska våldet ut i USA idag?
Ja, det politiska våldet ser väldigt olika ut. Det här var ju den extremaste formen, alltså att man mördar någon för personens politiska åsikter. Det politiska våldet kan handla om allt från mordförsök och mord på politiker till vandalism, hot och trakasserier. Jag tycker också att Trump-administrationens hantering av det här fallet med Charlie Kirk är ett slags exempel på politiskt våld. Att man liksom vill skrämma folk som tycker olika till tystnad. Det märkte jag här under min Arizona-resa också när jag försökte få tag på forskare. En forskare sa rakt ut att han inte vågar ställa upp eftersom att han är rädd för att det får konsekvenser för honom på ett personligt plan. Och det är ju förstås otroligt problematiskt.
Mm.
Och det här politiska våldet i USA är ju någonting som har fortsatt öka under flera år. Vi har allt från de två mordförsöken i fjol på president Donald Trump till en anlagd brand vid Pennsylvanias guvernör Josh Shapiros hus. Det skedde i april. I juni mördades delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes man av en gärningsman som var utklädd till polis. Men de här politiskt motiverade attackerna har inte ändå bara riktats mot politiker. I december i fjol dödades vd:n för försäkringsjätten United Healthcare, Brian Thompson. Vi har sett hur Tesla-bilar har attackerats i protest mot vd:n Elon Musk. Och i maj dödades två ambassadanställda i Washington DC av en man som motiverade med kriget i Gaza. Och också domare och statligt anställda har vittnat om ett ökat antal hot och trakasserier.
Josefin, sådana här händelser brukar ofta väcka frågor om vapenlagarna och vapenpolitiken i USA. Har det här då det lett till någon ny sån debatt om det här ämnet?
Demokraternas representanthusledamot Alexandra Ocasio-Cortez har lyft just den här frågan efter mordet och det gjorde hon i samband med att hon fördömde det. Hon sa i princip att borde vi nu göra någonting eller ska vi bara strida om retoriken? Men tja, nej. Det tror jag inte. Med den nuvarande administrationen ser det som ytterst osannolikt. Jag tror att det här mordet nu används för helt andra syften. Jag tror inte heller att det här har påverkat Trumps väljares opinion i frågan.
Nå, Josefin, fakta som ligger på bordet ännu då att den politiskt aktiva Charlie Kirk är mördad för en vecka sedan. Tyler Robinson är misstänkt åtalas för det här och åklagaren yrkar på bland annat dödsstraff. Vad tror du att det här allt kan leda till?
I värsta fall tror jag att det kan leda till en hämndspiral. Vi har sett att det här mordet är otroligt politiserat. Det hör man ju i och med de här uttalandena från högsta politiska ort. Trump ska delta i Charlie Kirks begravning och har sagt att han kommer att tala då. Jag tror att ganska många här kommer att följa med vad han säger. Och så får vi helt enkelt se vart det lutar. En av hans anhängare som jag träffar här idag sa att han hoppas att Trump skulle ta ett steg tillbaka och låta de instanser som borde sköta det här sköta det. Så vi får se om Trump och hans administration kommer att försöka sänka temperaturen lite. För just nu är den här frågan åtminstone extremt het. Och just nu lutar ingenting mot att det här läget ska trappas ner.
Så begravningen är på söndag. Donald Trump väntas tala där. Efter det här, Josefin, hur går man vidare i USA?
Ja, det är en bra fråga. Det jag tycker att det mest skrämmande är hur man pratar om den andra politiska sidan. Alltså i det här fallet nu då hur Charlie Kirks anhängare pratar om demokraterna och vänstern. Ena stunden säger man ju att man vill att USA ska enas och andra säger man att allting är demokraternas fel. Och det här måste alltså ännu upprepas en gång till. Det finns i nuläget ingen som tyder på att Tyler Robinson ska ha haft någon partipolitisk bakgrund. Han ska inte ha röstat i de två senaste valen. Och det här politiska våldet finns på båda sidorna av det politiska spektrumet. Så den bild Trump målar upp stämmer alltså inte.
Tack så mycket för det här, Josefin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du igen på måndag morgon på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så påminner vi dig alltid då det finns pinfärska avsnitt. För slutmix av dagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.